Hur har de det egentligen i Centerpartiet nu när de ska Magdalena Andersson som sin statsministerkandidat?
Och så pratar vi valaffischer.
Och så är lilla jag med.
Ja, det här är politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Och Henrik Tore Hammar.
Det är en ny person i den här studion.
Jag vet, det är fascinerande roligt.
Henrik Torhammar, du har ju kommit från Sveriges Radio. Du har varit P1-morgonprogramledare.
Och det politiska spelet programledare. Men nu ska jag börja skriva. Har börjat skriva för Svenska Dagbladet politisk kommentator.
Ett slags, vad var det nu du skrev i tidningen? Ett litet gulligt urtidsdjur.
Det är inte jag som är urtidsdjuret. Du missförstod.
Jaha.
Det är jag som klappar på urtidsdjuret och lugnar dig genom de här oroliga tiderna när isar smälter.
Okej, det är Henrik Torehammar.
Japp.
Och han har skrivit, Henrik!
Jag har ju skrivit en text i tidningen om Annie Lööf och Centerpartiet.
Ja.
Och där dyker det här urtidsdjuret upp.
Vad är urtidsdjur du kallar det?
Ett dumt litet urtidsdjur. Ja. Ett tag sedan, jag blev väldigt osäker när jag skulle jobba med metafor som jag inte behärskar rent. Vad hände när det var is?
På istiden alltså?
Precis. Ja. Så här, fanns det neandertalare? Fanns det djur? Vem såg det här? Var det någon som tittade på när de stora isblocken smälte? Det var jag väldigt osäker på. Så därför tänkte jag att jag får gå tillbaka till källan. Nämligen Ice Age, den animerade filmen. Och tänkte, vem är den mest liksom trevliga karaktären där? Jag tror den heter Skatt, den här lilla rått liknande ekorren.
Men det är ju så här, Annie Lööf har alltså gått ut och sagt att Magdalena Andersson är en jättebra statsministerkandidat. Hon kan fortfarande tänka sig Ulf Kristersson om han skippar Jimmy. Men Magda är ju en mycket starkare och större ledare.
Hon har väl typ sagt att Magdalena Andersson är den bästa statsministerkandidaten av existerande.
Ja.
Vilket är fascinerande i sig väl, för att man skulle ju kunna tänka sig att Centerpartiet tyckte att Annie Lööf var statsministerkandidat.
Jag vet, de tyckte ju det förra valet.
Men det gör hon tydligen inte längre.
Men detta var ju ett väntat besked. Eller det var inte man blev inte överraskad.
Nej, det var därför jag försökte hitta den här känslan av att så här, islossning, man vet vad som kommer att hända efter när isen är borta, men just när det händer de här små dropparna, alla de här små beskeden som har lett dit gör att det är svårt att känna kanske just att nu händer det, men nu får vi väl ändå kunna säga att nu kan vi lägga bort de här jobbiga klausulerna om att Centerpartiet skulle inte hålla med om den beskrivningen att de tycker om socialdemokrater. Nu kan vi säga
exakt.
Så här, de vill vara med
Annie Lööf går ju till val på den breda mitten, även om hon är ensam i den. Det behöver vi inte längre säga.
Nej, även om hon försökte ju i morgonens partiledarutfrågning i Ekot att dra tillbaka lite.
Det var ju, tyckte jag, den taggigaste partiledarutfrågningen. Hon blev ju sur på programledarna för att de inte släppte vänsterpartispåret.
Hon tyckte att det var charmigt hur de höll på och försökte hetsa henne, för alla vet ju att hon är ju bara så här pragmatism.
För hon säger ju fortfarande då att Vänsterpartiet får inte sitta i regering. Hon vill inte ha ett ordnat budgetsamarbete med Vänsterpartiet, men hon verkar kunna tänka sig att förhandla med Vänsterpartiet nu. Det svarar hon ju inte nej på.
Titta på mig som att jag har något svar. Jag tycker det fascinerande är att så att säga, den här partiledarutfrågningen, den pågår i regeringsfrågan tar 20 minuter av 40 minuter. Och Centerpartiets problem i den här valrörelsen, förutom att man har svaga siffror, har ju varit att ingen är intresserad av deras politik. Och när de till slut liksom bryter igenom den här veckan, då är det för att Annie säger något i regeringsfrågan. Inte för att de säger någonting om vad Centerpartiet vill med Sverige. Förutom att lösningarna ska vara i mitten. Allt ska balanseras, lutas, vara någonstans mitten. Men så man kan ju fråga sig varför de överhuvudtaget, även om ni nu tycker det här är självklart, så kan man ju fråga sig varför hon överhuvudtaget gör det här utspelet.
Nej, men jag tyckte faktiskt inte att det var självklart. Jag tyckte inte att det var överraskande, skulle jag säga. Men jag och vår jätteunga kollega Erik Nilsson har haft det här som en diskussion sedan Almedalen. Kommer hon komma ut eller inte?
Ja.
Och han...
Jag älskar att vi hade en metaforen garderoben. Ja. Jag gillar tjejer, i alla fall en tjej, nämligen Magdalena Andersson.
Och Erik den unga, det är liksom hans första val han bevakar och jag är ju supererfaren.
Han är storögd, naiv, tittar
exakt
på dig.
Han har ju sagt så här, självklart kommer hon göra det och jag har sagt nej. Och han hade ju då rätt.
Har du sagt nej bara på trots? Som
nej,
man gärna gör?
Jag trodde verkligen inte att hon skulle göra det. Alltså jag förstår att hon gör det av opinionsskäl, att hon liksom har problem med sin... Det är ju ingen på 4 år som har accepterat hennes bild av den breda mitten. Hon har liksom behövt hålla på med det där i varje intervju. Och nu vill hon kunna prata om annat. Men jag trodde faktiskt inte hon skulle göra det. Eftersom partiet så tydligt hade slagit fast på sitt förtroenderåd att de skulle gå till val utan statsministerkandidat.
När man pratar med centerpartister så är ju de ganska öppna och raka. Alltså människor runt partiledaren. Med att man gör det här för att det är det bästa sättet att maximera partiets storlek. Alltså det enklaste och den lägst hängande frukten är att locka tillbaka de väljare som sen förra året, när ju Centerpartiet låg på 10% i en del mätningar, har lämnat partiet för Socialdemokraterna. Men i och med det så upphör man ju nu också egentligen ha den funktion som Socialdemokraterna har velat att Centerpartiet ska ha. Nämligen vara ett parti som kan dra över blockgränsen. Alltså som kan dränera högerkoalitionen på väljare. Som kan säga, vi är borgerliga, ni kan rösta fortfarande på oss men om ni inte vill ha Jimmy. Så det finns ju ändå moderater och kristdemokrater, eller i alla fall, nej, kanske inte kristdemokrater, men liberalpartistiska väljare som fortfarande är obekväma med hela det här upplägget på högersidan. Då skulle ju de kunna komma till Centerpartiet, men om nu Centerpartiet bara går och säger sossarna är fantastiska, det säger de ju inte,
fast,
men det är så det låter.
Fast då tycker jag att du missar att hon säger ju inte det. Hon säger ju Magdalena Andersson är en jättebra partiledare och en jättebra statsminister. Och det ser ju Annie Lööf i sina mätningar, att det tycker ju borgerliga väljare också.
Ja.
Och, så att det,
och det är ju det fascinerande. Att när man då säger den här invändningen till centerpartisterna, då svarar de, vi ser ju i det vi gör att det finns folk som uppger att de tänker rösta på Moderaterna, men som tycker det är jobbigt med SD och som tycker att Ulf Kristersson inte ska bli statsminister. Alltså så pass svag är hans ledarskap.
Statsministeraura.
Ja, eller statsministeraura, det var ett bra ord.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Åter till min anekdotiska bevisföring från min semester. Men jag har pratat med folk som uppfattar sig som mittenväljare. De känner att deras identitet är mitten. Det är ganska många svenskar som har den identiteten. Det är ju en stor grupp när Henrik Oskarsson mäter vad folk känner att de är. Och de vet inte vad de ska rösta på, för att i båda regeringsalternativen så är det ett ytterkantsparti som de absolut inte vill se.
Man får någon skit med oavsett vem man röstar på.
Precis. Antingen Nooshi eller Jimmy. Detta är då de här människornas bild. Och där tror jag att det delvis kommer att handla, alltså i valet mellan då, de jag pratar med väljer då mellan Liberalerna och Centerpartiet. Och frågan är, var får jag mest mitten? Och är det inte då en fördel för Annie Lööf att hon fortfarande tar avstånd från Vänsterpartiet? Även om man fattar så här, det kommer vara skitsvårt att få ihop det. Mm. Hur ska liksom, det kommer vara jättesvårt att bara få ihop Centerpartiet och Miljöpartiet. Det har vi ju sett under hela mandatperioden hur olika de är. Men som den där mittenväljaren som är jätteviktig i det här valet, som går och tänker, varför är mest mitten? Ja, men tycker man inte då ändå att det är troligare att Annie Lööf drar Magdalena Andersson mot mitten än att Johan Persson drar Jimmy Åkesson, Ebba Busch och Ulf Kristersson mot mitten?
Mm.
Alltså, ja, sen förstår. Måste ju förstås, alltså, och då tillkommer ju förstås synen på Vänsterpartiet. Kommer Vänsterpartiet lägga sig platt eller inte?
Och då är ju frågan vad de här mitten känslorna som också ska gå och rösta, vad de känner är viktigast med det här, vilken sorts mitten är det man ser? Är det liksom så här, på högra sidan så är vi i alla fall i lag och ordning, okej, de kanske kommer vara liksom lite väl kulturkrigiga på invandrings- och kultursidan mer än vad jag gillar, men vet du vad, det blev rätt okej med ekonomin och sänkt skatt, är det det man gillar mest då, eller... För liksom, vad kommer det vara på den andra sidan som Annie på något sätt ska få med Magda över? Förlåt, vi ska säga för- och efternamn så det blir lite ordentligt. Det var det i partiledardebatten när Magdalena Andersson en gång glömde att säga Ebba Busch. Och de bara, Ebba. Och man känner så här, nu är du så vansinnig. Nu är du så arg.
Fast Ebba sa ju Magda.
Alltså pratar vi nu om Expressens partiledardebatt som var igår kväll.
Den var igår kväll och det var en fest för att jag kunde lägga barnen och läsa godnattsagan, samtidigt lyssna på den utan att det blev kognitiv dissonans, i alla fall i kriminalitetsdebatten den första delen, för att det var så här: jag har läst den här sagan förut, jag har hört den här debatten förut, det funkar båda två liksom, in- och utljud, allting rullade på.
Men är inte grejen då där du resonerar, Maggie, att det här valet, alltså vi här och alla andra pratar ju liksom om, nu är det två block. Egentligen är det ju inte två block. Ditt resonemang bygger på att det är två oheliga allianser i det här valet.
Men det är ju två regeringsalternativ. Det är två regeringsalternativ.
Ja, men och att mittenväljarens liksom funderande fram till valbåset handlar en hel del om hur kommer den här oheliga alliansens intern dynamik vara relativt den här andra oheliga alliansen.
Precis. Var kommer tyngdpunkten ligga? Vem har störst chans att luta åt mitten?
Men tror du att man kommer...
Är det viktigare än från vilket håll man lutar åt mitten?
Tänk om det också är så här, nu försöker oheliga alliansvalet, nej. Plånboksvalet eller personvalet eller Perssonvalet. Ja, ett P-val tror jag på, vill
P-val?
Jag säga.
P-val? Det kanske bara kan heta P-valet.
P-valet. Pervalet, det låter obehagligt och statsvetaren kommer bara säga, detta låter jättebra, vi använder detta som sammanfattning fördelar. Nej, vad jag skulle säga var, ja, om...
Vad skulle du säga?
Det är krisen som kommer, att nu har vi lärt oss så här att vi vet ingenting, det finns inga story, det finns inga reformer, det finns inga program, det finns ingenting som vi liksom, kontraktsparlamentarismen är död, utan det vi vill veta så här att it's gonna be fucked up shit happening. Och då vill man bara veta, vem är det som ska rodda oss igenom det? Nu gör jag Magdalena Anderssons valkampanj här. Mm. Att det är bara så här, vet du vad? Det är ingen idé att vi har några planer. Vi kommer vagt försvara Sverige som du känner igen det. Sen så kommer jag stå och jag och Damberg bara så här, ny kris, vi får lösa det här. Vad hände? Aliens? Oj.
Alltså så är det ju väldigt mycket den här veckan. När Olaf Scholz var här. Det är ju, okej, vi gör valrörelse med att det kommer en dignitet från utlandet. Mm. Vad har det med valrörelse? Ingenting. Men det blir bra bilder och det är Magda och vi bara är.
Hon kom ihåg det en gång i debatten.
Inte
det
här som är inte liksom, alltså, förlåt, men är inte Scholz lite liksom skadeskjuten? Är det, jag fattar inte, är det verkligen en person det man vill visa upp sig med just
du,
nu?
Du menar den här energiproblematiken,
ja,
som man har i
Tyskland? Ja, men inrikespolitiskt är han ju jättesvag.
Vem du menar? Och de svenska mittenpolitikerna som ju verkligen läser Der Spiegel hela tiden och förstår, han är bara 19% nu, han har alltså gått ner från 25%, så svag. Får jag säga vad Pekudo sa, att de tyska
var
reporterna
som var där igår.
Ja. Så här, vi har aldrig sett, han är så glad nu, han får köra en bil, han får köra en lastbil. Och man bara, nej, det här är lite som man tänker typ att de är med Biden, att så här, de kör ut honom i en hulsor och man ser att det gnistrar i ögonen, han har livet, farfar har livet, han blir ju glad av det. Och då känner man så här, det kanske också olika politiska kulturer.
Men jag tänker att Ebba Busch brukar ju ofta säga så här, jag tillhör ju Merkels parti, alltså hon vill ju gärna liksom göra sig stor via Merkel, jag har inte sagt
alltså
att det funkar.
Alltså Putin slickar en Merkel.
Nej, men det var ju länge sedan man hörde Ebba Busch säga det här med Merkel.
Det var länge sedan man pratade om Schröder också.
Ja, men... det var det.
Okej, men ordning i klassen, tillbaks till Centerpartiet.
Det intressanta är väl, alltså Annie Lööf, hon har ju suttit 11 år som partiledare.
Yep.
Det senaste året har hennes parti halverats i opinionsmätningarna. Direkt när hon gav det här beskedet så kom det ju protester från olika håll. Ungdomsförbundet, studentförbundet, enskilda ganska tongivande ändå, centerpartister.
Ja, och det är ju bara de som har hörts offentligt så att säga. Det finns ju en centerkultur av att liksom inte gå ut och skälla i medierna. Ja. Men det är ju många som... Det är ju mycket snack när man ringer runt.
Jag har ringt centerpartister alltså i flera dagar innan det här. Det berodde egentligen på att jag inte fick resa med Annie Lööf en dag. Så då fick jag ringa centerpartister istället. För Annie Lööf skulle resa med Dagens Nyheter som väl skulle göra den här intervjun som då var...
Att de aldrig lär sig. Säg inte nej, för då kommer vi få tid att ringa folk.
Och ringer man folk i Centerpartiet så har man ju innan det här beskedet fått höra hur skakigt det är. Alltså från människor som då i bakgrundssamtal beskriver liksom så svag entusiasm att det här är liksom, vinner vi inte i meningen kommer in i regering och får statsrådsposter tillsammans med socialdemokrater, då kommer knivarna fram den här hösten. Annie kommer hamna i exakt samma situation som Jan Björklund var efter förra valet. Om man inte klarar operationen att ta sig in i regering, som ju var Jan Björklunds ambition efter förra valet. Han ville ju sitta i inte bara i januariavtalet, han ville ju att det skulle leda till en gemensam koalitionsregering. Då kommer partiledaren ryka. Och det är häpnadsväckande liksom, i en situation där den här partiledaren har ju varit otroligt stark. Det har ju varit en personkult och finns fortfarande runt Annie Lööf.
Jo, fast den har ju verkligen alltså...
Ja, men nu var det ju så här, folk säger då liksom, nej men i Skåne så ska distriktsordföranden ha uppmanat alla kretsarna att inga affischer på Annie Lööf på landsbygden. För det flyger inte. Nu ringde jag till distriktsordföranden i Skåne som säger, nej, så där har jag inte sagt. Jag har fört ett resonemang om att det är ju särskilda omständigheter det här med politik i Skåne. Och ja.
Vår partiledare är ett sänke.
Menar han att skåningar detta. Är rasister?
Nej, han menar att det är mer borgerligt, mer allians,
typ
mer radikalt.
Typ den där medmänsklighet, inte rasism-planschen. Den flyger inte i Skåne.
Då stryker de medmänskligheten.
Tomme Lilla kommer den inte flyga.
Folk säger också att till exempel i Halmstad. Där ska man ha bestämt att vi har Annie-affischer i studentområdet. Men utanför stadsgränsen på landet. Inga Annie-affischer. Vad som helst, inga Annie-affischer. Och det här säger...
Har du fått det här bekräftat? Nej. Det här är ryktena. Men Helena Lundgren i Vinden sa ju också att hon inte tänkte affischera
ja.
Med Annie.
Ja, men jag ringde Marie-Louise Wernersson som är Hallands starka centerpartist. Och hon berättade om sin personvalskampanj. Hon står ju tvåa där på listan och ska kryssa sig in. Och sen efter mycket om och men så kom vi till den här affischfrågan och sån. Det där är bara i Halmstad vad jag har hört. Så det, jag vet inte om vi ska betrakta det som en bekräftelse, men det är ju inte en grundgod stämning. Och det var så att säga innan det här beskedet. Innan beskedet så har ju centerpartister som inte vill sitta i regering med socialdemokrater ändå kunnat leva på något slags hopp.
Jo, men det har ju funnits ett missnöje även med annat än regeringsfrågan. Alltså toppstyrningen har det ju pratats om länge. Ja. Man är missnöjd med partisekreterarens ledarstil, snackas de liksom ganska brett i partiet tycker jag. Och man såg ju alltså när det här beskedet kom så var ju faktiskt den vanligaste reaktionen som jag såg i sociala medier från centerpartister var så här, hur kan vi förveta det här via medier? Alltså varför har vi inte fått information? Varför måste jag läsa det här i Dagens Nyheter eller på Annie Lööfs Facebook? Och sen dagen efter som Aftonbladet rapporterade igår så hade de ju då skickat ut ett förklarande mejl till alla medlemmar. Det är sånt Liberalerna brukar ägna sig åt annars. Men...
Och, ja, och de är ju inte riktigt ett folkrörelseparti, Liberalerna. Alltså det är en skillnad.
Nej, där. Men det är ganska ovanligt för att vara Centerpartiet skulle jag säga och agera så här. Men du Henrik, det här gulliga Ice Age-djuret. Mm. Vem, alltså, om det inte var du då, alltså är det liksom Helena Lindahl eller är det de ledsna centerpartisterna?
Jag tänkte väl egentligen att det var väljaren, men jag insåg att det är ju lite jag också, den som kommer in nu som politisk kommentator ny i slutet på en valrörelse och ska försöka förstå allting. Är det stora saker som händer? Är det konstiga saker som händer? Hur... Ja, och sen kom jag på att jag är min egen pappa, jag är min egen liksom.
Om du klappar på dig själv.
Precis, jag försöker liksom ta både mig, väljarna, läsarna, lyssnarna med på den här resan. Och då får jag fråga, för ni har ju också väldigt bra koll på politik. Varför kan inte Annie få vara Madonna? Varför kan Annie Lööfs bara liksom det här, åh, jag har en asymmetrisk frisyr och jag käbblar mycket med socialistgubbar och sen förvandlar mig och om och om och nu är jag i mitten och jag gör saker, jag liksom så här, den där socialdemokratiska pungen, jag sparkar hårt med min pumps på den. Och nu får jag ut massa sexy strandskydd, eller bort, stranden ska bli sexig igen så här. Och sen till slut, nu står de så här: titta det här fönade, this blow out hair, jag är så himla seriös, du är en kvinnojour och du ska få 9000 miljarder kronor, jämställdhet är det viktigaste i hela världen, parhästen till första kvinnliga statsministern råkar vara en socialdemokrat. Varför kan inte det bara säga så här: härliga, du hittar på nya stilar i nya tider, varför ska det alltid i politiken bli så här: hycklare, vad du byter.
Ja, men är Madonna en folkrörelseperson? Kan inte det vara en, alltså,
sätt på en Madonna-låt på ett center-grej. Jag tror att det kommer dansas till det, men okay, absolut, hon är ju inte den som framväxt.
Är inte hon en person? Jag minns att jag läste när hon gjorde filmen Evita, att då, jag vet, jag läste en intervju med någon svensk statist som hade fått skriva på ett kontrakt där det stod att man inte får titta Madonna i ögonen på inspelningsplatsen.
Det har jag hört om Annie Lööf också.
Exakt, är det inte lite det som är problemet? Att man inte är, hon är inte större än sitt parti, nej, men hon har verkligen gjort sig till det. Det pratades ju också om, jag vet, man ska ju liksom också redan, alltså när alla slutade i riksdagsgruppen, att det är ett problem att Annie Lööf tar allt syre, precis som Madonna.
Ja, ja, men partiet har ju också tillåtit det. Partiet har ju velat att hon ska vara större än partiet. Alltså i förra valrörelsen till exempel så hade man ju något som man kallade partiledardriven kampanj. Alltså allt ljus på Annie eller Madonna. Och Madonna ska få ändra sig från och byta stil och innehåll och sådär. Och i valanalysen så kom man fram, jag minns inte formuleringen exakt, men då kom man ju fram till att vi har inte tagit det här med partiledardriven kampanj till sin fulla potential, skrev man. De orden minns jag. Alltså, vi kan ha ännu mer Annie Lööf. Och ännu mindre Centerpartiet.
Nej, men det kan man ju inte. Hur? Ja, det är ju att plocka bort Centerpartiet från
Och det här har ju hela tiden bekräftats och uppskattats. Alltså fått vidi från partiet på stämma efter stämma efter stämma. Och alla har alltid slutit upp. Alltså man måste ju säga att det är imponerande i någon slags ledarskap också. Ta hela liksom, förra mandatperioden, eller den här mandatperioden, den gångna alltså. Härj och turer. Och Centerpartiet har ju hållit ihop. Men mycket mer än de flesta andra aktörer. Men frågan är om det så att säga har varit med svångrem och silvertejp. Silvertejp använder väl Ulf Kristersson? Får man göra det? Jag säger silvertejp. Alltså att man har så här, tejpat ihop partiet hela tiden.
Jag tänker att det som också händer med Annie Lööf nu är, förra valet var hon de rörliga mittenväljarnas drottning. Hon var liksom den coola. Och nu är hon inte det längre. Och det fallet, alla som har varit med om det vet ju att det är väldigt hårt. Man kommer från att ha varit liksom stor på Södermalm till att liksom vara supertöntig. Och det är ju det som har hänt med Annie Lööf, skulle jag säga. Och det här är också anekdotiskt då, men detta har jag hört från liksom mina unga kollegor med unga trendiga vänner, att det är liksom inte längre coolt med Annie Lööf. Det var det förra valet.
Vad är coolt detta valår?
Ja, det verkar inte finnas något.
För man skulle kunna tänka sig antingen så här Nooshi, den här ändå vågat att ha det här framåtblickande Nooshi 2022 i det röda, som man bara, det kan ju finnas stilistiska likheter med andra ledare på en vänstersida, så man kanske inte bara vill ha, man vill inte ha dem stående bredvid varandra, men man tror bara hon är säljande. Å andra sidan, har ni sett de här töntarna som får liksom så här jätte genomslag på valaffischerna? Vad heter han? Jönsson, liberalen i Stockholm.
Jönsson.
gängens värsta fiende. Och alla bara, han ser inte manlig ut.
Men det är inte roligt. Heller det coola. Alltså, statsvetarna säger ju att den här positionen finns kvar att ta. Det är ingen som har
när
tagit
har statsvetarna
den
haft det rätt? Förlåt, men var inte statsministern som sa, statsministern sa så här, men ska ni inte skaffa ett mittenblock och utpressa de båda sidorna? Man bara, alla de här idéerna, det är ju som att så här, är partister så dumma som de går till statsvetarna och bara så här, vad ska vi göra? De bara, decemberöverenskommelse, gör det. Och sen bara, okej, gick inte bra. Men om ni bildar ett januariavtal, och de bara, okej, va? Och statsvetarna bara, jag förstår inte vår fantastiska plan.
Nu är ju statsvetarna inte här och kan försvara sig. Men
i alla fall. jag skulle bara säga att risken som jag ser det är att det coola i årets val är att inte rösta.
Att säga att det finns inget alternativ. Mm.
Förlåt, ska vi gå? Shall we edgelord there? Vad är det stora problemet? Har vi inte haft vansinnigt höga röstetal just nu?
Jo, men min då väldigt unga kollega Erik Nilsson säger att hans coola kompisar säger det. Jag vet inte.
Men förlåt, är inte det mest sjuka att politik ska vara coolt? Att politik ska vara någonting som unga människor gör för social status? Det ska ju vara musik, supa,
de
ligga,
blogga. De håller inte på med sånt
blogga.
I den här generationen.
Nej, men vad som helst.
Blogga!
De bara, jag har en modeblogg om sexiga märken. Jag bara, absolut, gå och gör det istället för att prata. Men kläder, smink, musik, sånt som är rimligt att göra. Du ska ju inte använda aktivism för att höja ditt liksom varumärke och din position på din skolgård.
Men det är därför de inte röstar.
Nej, men jättebra, jättebra. Förlåt, jag tycker inte detta, men jag älskar att ta den positionen. Det känns som Twitter en kort sekund.
Tror inte ni att Annie får det väldigt svårt efter valet?
Vadå, om hon får ihop det, då sitter hon där som
ja,
junior?
Ja, det är det scenariot. Alltså, ja. Får hon sitta i regering med Magdalena Andersson, då går det säkert bra. Sen undrar man ju vad som händer med Centerpartiet på sikt då. För att jag menar, att gå in som, nu är jag snäll mot dem, 6,5% i ett parti, det är ju snällt. Alltså får de det så är det ju bra. Och i en koalitionsregering med socialdemokrater, det brukar ju inte leda till att man växer.
Nej, men nu vill jag invända mot så många saker som sagt så här senaste minuten. Socialdemokraterna har ju en långsiktig plan med Centerpartiet, tror jag, som gör att de ändå vill hålla dem på gott humör hela den här mandatperioden. De kommer inte liksom MP-basha Centerpartiet, tror jag.
Jag kan ett litet stöd för det. Gårdagens partiledardebatt, då använder Magdalena sitt svar till att säga, förlåt, jag måste bara säga, jag har suttit och förhandlat så många budgetar med Annie Lööf, hon är landsbygdens bästa vän. Vittesmål, vittesmål.
Ja, den var ju stilig faktiskt.
Och sen så undrar jag, alltså jag håller verkligen med om att det kommer vara svårt för Annie Lööf efter valet, och det finns ju starka krafter i partiet som vill gå en annan väg än den hon nu går. Men den här idén om att ifall hon kommer i regering så kommer hon få sitta kvar. Stämmer den verkligen? Alltså, tänk på vad hon själv gjorde mot Maud Olofsson.
Tänk Lars Leijonborg.
Jag vet, det här är lite roligt. När man ringer centerpartister så pratar de om det. Och sen kommer de efter ett tag på att, just det, vi avsatte ju Maud Olofsson. Efter att hon hade vunnit ett val, i meningen fått bilda regering och satt som minister.
Och liksom kämpat ganska hårt för att få ihop det där samarbetet, ja, som allt byggde på.
Men problemet är ju att problemet, eller det skickliga var Annie Lööf, det är ju att hon har ju inte odlat efterträdarkandidater. Så en intern opposition har ju väldigt svårt, så att säga. Vad har man? Martin Ådahl? Ja.
Linda Modig?
Ja. Och så är det så här, locka tillbaks Emil Källström, som då skulle liksom vara intern oppositionen.
Jag
eller Anna-Karin Hatt.
Jag skulle precis säga, jag tror ju på Anna-Karin Hatt. Har suttit på Almega, nu på LRF. Har ju anställt Annie Lööfs tidigare talskrivare som nära medarbetare och rådgivare.
Du tror att hon kommer tillbaka som en hämndaktion?
Jag tror ju inte att hon saknar politiska ambitioner. Nej, men detta är bara en gissning.
Ja, men det är ju inte som att de står på rad i alla fall och är superredo vad det ser ut just nu.
Fredrik Federley.
Ja, det är
han trendar
det
på också Twitter varje dag.
Som bör nämnas. Men det är, jag tror det finns en uppförsbacke, om vi uttrycker det milt. Det är väl egentligen den bästa garanten. Men det innebär ju inte att det inte blir liksom en annan intern dynamik och situation. Ja, även om de förlorar kanske de får sitta kvar ett tag. För att folk är så här rädda. Går det för fort? om vi drar igång den här avsättningskampanjen direkt, då blir det ju Martin Ådahl. Och det kanske folk då, vi tar det lite lugnt, för vi kanske inte vill landa på att det ska bli Martin Ådahl. Utan här måste vi liksom få in Anna-Karin Hatt eller Emil Källström tillbaks till politiken på något sätt. Utan riksdagsplats och sådär. Men jag tänker det blir en helt annan dynamik. Jag tänker att det här är ödesvalet för den strategi och för hela projektet Annie Lööf Centerparti.
Ja, men lägg av nu, alltså så här. Du och jag snackar ju med varandra.
Vi har ju redan pratat lite om valaffischer, men det finns ju mer att säga. De sattes upp den här veckan, eller hur? Eller helgen, när var det?
Det var i alla fall ett tåg i Stockholm som fick en ny skrud, och det blev stort på Twitter.
Ja, det var ju Sverigedemokrat-tåget. Segertåget har jag sett vissa kalla det, återvandringståget har jag sett andra kalla det.
Det är inte återtåget, alltså Gyllene Tiders turné.
De menar att människor ska utvisas från Sverige.
Alltså det är helt chockerande faktiskt att det liksom den där billiga grejen funkar för Sverigedemokraterna fortfarande.
Nej, men jag vet, och jag känner mig så besviken på mig själv och min bristande analysförmåga. För att jag har gått runt och pratat hela den här valrörelsen om att det är så svårt för Sverigedemokraterna eftersom de inte längre lyckas skapa uppmärksamhet. Och det är ju vad allting har byggt på i deras kampanjstrategi tidigare.
Vi är så himla problematiska och jobbiga. Alla tycker vi är liksom så här, men våga smaka det här pillret. Ta det gulblå.
Ja, men, och jag har tänkt så här, ingen kommer bli arg. Liksom, de kommer inte kunna göra en tunnelbanekampanj igen, för folk bryr sig inte, det är ingen på torgmöten och så vidare. Men det hade jag ju fel i.
Wallerstein, kommunikationschefen, redan när de hade sån här stort event i Årsta, i våras, de hade en neonfest framförallt, men då var han ju sant så här att vi kommer kunna skapa uppmärksamhet igen. Och så tänker man, ja då har de väl något nytt. Men det här är ju inte så nytt. Det är ju bara en kopia på egna gamla kampanjer. Men fascinerande att funka.
Men det är ändå så här, ett steg till, du måste kliva in i den här vagnen. Facket har protesterat mot att förarna måste köra och så vidare.
Det är klart att folk har protesterat, det är det som är själva poängen.
Av valaffischerna.
Ja, de traditionella.
De som sitter uppe med buntband på stan.
Är det någon som är bra, valaffischer? Jag tänkte, jag ska bara säga innan du får svara på min fråga, för man vill ju helst svara på sin egen fråga. Alltså om...
Det var kul om att du ställde en fråga i alla fall.
Om det skulle vara internt missnöje i Vänsterpartiet, på samma sätt som det är lite Centerpartiet, och man inte vill affischera med partiledaren, då skulle ju Vänsterpartiet överhuvudtaget inte kunna affischera, för de har väl bara affischer på Norsi.
Jag har inte sett något annat, och det står ju typ knappt Vänsterpartiet, det står ju bara Norsi jättestort. Det är ju väldigt, alltså Vänsterpartiet brukar ju vara väldigt känsliga för sånt. Man får ju inte ha personvalskampanj till exempel.
Men kan detta personliga varumärke vara någonting som hjälper Vänsterpartiet?
De kanske tror att de ska bli det coola, den här valrörelsen.
Ja, men kanske. Jag vet inte.
Jag tänker att om någon skulle ha problem med Norsi-bilderna, så använder Norsi den här blicken och det här låga tonfallet hon tar när det blir väldigt... Du är den. Och då allting smälter undan när Norsi använder den.
Internt, tänker du?
Ja,
okay. Ja, men kanske. En annan, på tal om personvalskampanj, som man säger i Stockholm, är ju Daniel Heldén, miljöpartisten. Han är ju trafikborgarråd i Stockholm och ska nu kandidera till riksdagen på Stockholmslistan. Eller kandidera till riksdagen. Han har satt upp affischer som ser ut som någon slags fotografiska museet. Annons där det är liksom en stor snygg bild på honom, så proffsig, liksom svartvit, och hans namn i svartvit, vad säger man, layout liksom.
Det är några pilar också.
Ja, oklart, de pekar om att höger kanske. Och så det finns inget grönt, man ser inte riktigt att det är Miljöpartiet. Han går liksom till val på sig själv.
Ja, jag har hört folk har liksom smsat mig med bara den där bilden. Jag fattar ingenting. Jag fattar inte varför den skulle vara bra.
Men det kanske... Har de smsat det?
Eller ja, alltså typ, det här är bra.
Ja,
liksom.
Ja.
Eller,
det är så himla
eller
snyggt.
Utropstecken.
Men de tycker väl att det är kaxigt? De folk gillar ju det.
Jag tyckte det alltså, var något som jag inte såg. Alltså som jag så att säga, som jag brukar säga på den tiden, jag arbetade på ett magasin som var liksom beroende av såna här pråliga klockannonser och sånt. Jag vet inte vad vi har. Jag har aldrig läst en annons i en tidning hela mitt liv. Jag förstår inte varför folk betalar, eller företag betalar för annonser till med tidningar.
Men
nej, jag ser inte Heldens affischer helt enkelt.
Nej, men det som jag tyckte var kul när jag såg dem var att jag träffade Helden förra veckan för jag skulle göra ett reportage om hur Miljöpartiet ska hålla sig kvar i riksdagen. Och så hade jag jävligt bråttom för att få ihop det med livet och barnen och allt. Och mina AVS som jag skulle på. Så att jag hade lite... Ja, men jag hörde av mig för jag ville följa med språkrören och kampanja. Och då kunde inte de hitta en tid då jag också kunde. Jag behövde vara med på dagtid och det var så här, nej men de kampanjade inte på dagtid. Ja, och så var det liksom struligt och jag fick ingen besked. Och, eller det blev väl rörigt att få ihop det där. Och så ringde jag Heldén och han bara, ja visst, det är bara att komma liksom. Vi ska på den här kampanjen, häng med. Han skulle high-fiva cyklister på Götgatan. Tackar dem för att de cyklar. Bildmässigt tyckte då printdesken som var väldigt glad över det här. Och så messade jag till pressisen.
Hade våran bilddesk föreslagit det eller var det MP?
Nej, det var en kampanj men de tyckte det var kul.
För slå på snabbt rörande objekt är ju så himla populärt och bra och trafiksäkert. Så.
Han flög liksom också bakåt lite varje gång, det såg väldigt kul ut. Men i alla fall så messade jag då till språkarens pressis och var så här, men jag får inte ihop det med språkaren, jag hänger med Heldén istället. Och fick då ett liksom ganska surt svar. Men det är ju ändå liksom språkrören som är partiledare typ, ska du inte också prata med dem? Och sen så blev jag uppringd en kort stund senare av någon som bara, Per Bolund har nu fått en lucka och ska ut och kampanja och du kan följa med på det. Så man kände att den här Heldén
men det kan ju bli spännande igen i
kampanjen kanske inte är så populär internt i ledningen, jag vet inte.
Nej, men Heldén är väl i princip centerpartist. Så då kommer det bli, om han kommer in så kommer det bli nytt internbråk i Miljöpartiet. Fast på ett annat sätt än förr. Förr så var det ju liksom vänsterkanten eller liksom fundisar, vänsterfundisar som var problemet. Nu kommer ju det bli den här galna centerpartisten som vi har i vår riksdagsgrupp.
Ja, men Per Bolund är ju också centerpartist.
Och så ska det förhandlas med Centerpartiet och Socialdemokraterna.
Kan inte Heldén eller utesluts bli Lööfs efterträdare? Tanke, vi kastar ut den där. Ni låter kolla.
Man får inte svära i tv. Men det är pyramidalt klumpigt. Pyramidalt klumpigt. Pyramidalt klumpigt.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ja, men en sak som jag tänkte på som vi inte har pratat om i den här podden så mycket, det är ju hur jämnt det är i mätningarna.
Kul! Så himla härligt!
Och det är ju ganska tråkigt för det är alltid jämnt i svenska val så här dags i en valrörelse. Men det kan ju faktiskt. Alltså nu pratar alla om så här, vilka problem det blir med de här blocken eller oheliga koalitionerna. Men det kan ju vara så att det liksom blir super jämnt på valnatten så att man inte får veta ens hur det liksom är.
Att det hänger på det sista mandatet eller något sånt.
Och i mitt valvaketittande så är det ju, så jag har den här veckan snöt in på 73 års alltså val då det blev lotteririksdag.
En av de bästa.
Och som valvaker så är det faktiskt en av de bästa, för här har de då hållit på i 3 timmar Och,
Kungavalet heter det.
Det är ju, programledare är Lars Orup och bisittare är Olof Ruin. Och,
men statsvetaren.
Den, ja, men den som är huvudbesittare är docent Ingmar Lindblad. Det är han som tar in siffrorna och liksom försöker få ordning i, på allting. Det går inte att få ordning på någonting den här valvakan. Och precis när de ska avsluta hela sändningen så är det för att konstatera att vi kan inte säga någonting om hur det har gått i det här valet. Och det beror på att folk som ska räkna helt enkelt har bara dragit. För de har, det har blivit för sent. Och, alltså här.
Så när det gäller Örebro, den har vi fått följande meddelande. Den kommunala valnämnden i Hallsberg har stängt, tydligen utan att räkna de andra valen, och gått hem. Och det är en automatisk telefonsvarare på kommunalhuset som vi nu når fram till. Ja, jag får väl trösta VPK-arna i Örebro med att när så småningom valnämnden har vaknat och fortsatt att räkna i Hallsberg och de andra kommunerna i Örebro län, så kommer nog VPK-aren in där i alla fall. Så de här utjämningsmandaten är inte helt korrekta. Men risk för att låta grina en gång måste vi säga att det är valnämnderna i kommunerna som har svikit oss här och lämnat oss i sticket.
Ja, men det här är ju för underbart. Alltså här sitter man och ska hålla på med utjämningsmandaten för att försöka reda ut vem kommer styra Sverige. Och då inser de att valnämnden i Hallsberg, de har bara gått hem. Så de sket i oss, de har lämnat oss i sticket.
Men alltså det här var när det blev lotteri i riksdag. För ja, det var så jämnt att de fick lotta.
Det blev 173-173.
Efter det gjorde man ju om mandaten.
Ja, precis.
Men det är ju ändå den känslan så här, bara alla bara, vet du vad, jag är så mycket för Hallsbergs valnämnd. Och bara så här, gänget, fuck it, vi drar. Det är fingrar upp i luften och nu får ni väl lösa det här. Och den här, jag känner att det var lite så här 70-talskänsla bara så här, och det här var innan oljepriskockerna, bara att man bara så här, väst, allt skulle gå liksom framåt och det hände något konstigt på 70-talet. Det var den känslan, det var bara liksom I'm mad as hell and I'm not gonna take it anymore. Det är det vi ser i det som
i det här mycket stillsamma konstaterandet från docenten av att vi är lämnade i sticket. Vi måste upprepa det. Ja. Jag tänker att så kan det ändå bli den här valnatten och man behöver ha en beredskap mentalt för det.
Men det var ju så efter förra valet. Då gick man ju och väntade på det där sista mandatet och när det till slut landade, just det, det gick hoppade mellan partierna, sen landade till slut hos Annie Lööf och då
så har vi pingis pingpong mandat.
Mandatpingis.
Det blev ett P-val, absolut.
Äntligen.
Men har du bestämt vad de här blocken eller oheliga koalitionerna, allianserna, ska kallas då?
Jag tittade på deras partisymboler när de var uppdelade på Expressens partiledardebatt och då såg jag det. Ett litet justering. SD, ni måste gå med lite till viljes här och ni får dumpa den där tråkiga blåsippan till SD. Men det kan ni göra, för då har vi det. Blommorna mot bokstäverna. Blomblocket, bokstavsblocket. Mm. Det är liksom så här oklart, vad betyder det här, en bokstavskombination?
Ja,
är
det hippies? Det tänker man ju.
Man vet ju inte vad det här kan vara för någonting och det gör det så här, ja men så här liksom gamligt. Vilka ordmästare är. Det låter ju som så här, du vet, hattar och mössor.
Ah.
Blommorna och bokstäverna har nu slutit en överenskommelse. Det verkar som att blommorna kommer ta över makten i Hallsberg.
Kommer inte det här bli precis som Galtan? Alltså man tycker att det är helt neutralt, men att den ena sidan tycker att det här är ju smutskastning. Alltså generellt.
Alltså folk är det bättre att vara bokstaven än blomma?
Nej, folk generellt.
Gå in och rösta på SVDs sajt. Vi lägger ut pollen nu. Gör vi sånt här?
Nej. Men
folk
blomma
gillar
är
väl blommor
nej,
bättre
blomma
än bokstäver?
Är väl liksom lite
vadå, en bokstav är väl supertydlig och säger så här, vet du vad? Jag är redo. Jag försöker inte gömma dig med en känsla, med massa kronblad, med en pistill, massa utav de här sakerna som lockar
exakt
till andra tankar. Jag kan ja, en bokstav. Jag är en ståndaktigt L som
jag
står
tänker, jag tänker, ni tänker, det är ju någon slags rationellt uppe i huvudet, hjärnan är, men alltså folk gillar ju blommor.
Vet du vad? Blommor och bokstäver. Jag kastar ut det här.
Det kanske kommer slå. I alla fall så är podden slut för den här veckan. Det är så underbart att du var här, Henrik Torehammar. I politikens flöde så kommer partiledarintervjuer också komma nu.
Utan dig, Torbjörn Nilsson? Nej.
Nej. Jag kan inte intervjua. De är utförda av Erik Nilsson och Inger Arenander.
Och den första är Jimmy Åkesson och den hör man snart här.
har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot. Ansvarig utgivare Anna Careborg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.